Hej och välkomna kära lyssnare till Eldebrink Raka Puckar. Jag heter Anton Bjurvall och med mig på länk har jag...
Henrik Haverin och Björn Lager.
Jag är förkyld. Därför spelar jag in i isolering och ensamhet. Medan Björn och Henrik sitter i samma rum och på order av mig väldigt nära varandra.
Ja, det gjorde vi redan innan du bad om det.
Yes.
Vi är inte svårt tvingade.
Nej, absolut inte. Jag tänkte att vi skulle börja prata om det senaste, nämligen att Arizona förmodligen enligt de allra flesta tyckare och tänkare och åsiktsmänniskor kommer att flytta sitt hockeylag till Salt Lake City i Utah. Vad har ni för spontana reflektioner?
Äntligen!
Ja, exakt.
Alla hjärtfylkig. Nej, det känns skönt att sagan med de katastrofala ägarna i Arizona verkar ta ett slut. För det är ju en tvångsförsäljning kan man ju säga. Inte att ägaren får flytta med till Salt Lake. Så det känns ju bra i alla fall. Och att spela på Mullet Arena var kanske roligt i en fem matcher och nu har det gått två säsonger va?
Ja.
Vad ska vi säga mer?
Nej, men då alla vet ju hur mycket det gör med en människa att jobba under liksom osäkra förhållanden. Inte osäkra som i att någon har farit illa i Arizona på något sätt, men att inte veta liksom. Ja, okej, vi kan bli flyttade om en imorgon liksom. Så, utan bara så ska man fokusera på hockey och så säger man till media att ja, men det enda jag kan påverka är hockeyn, och så vet man att alla är människor där inne och så. Så att bara att få ett besked tror jag är positivt för Utah Coyotes. Nej, jag vet inte vad det blir. Får jag spekulera i ett namn?
Ja, alltså det är ju bara två lag som har behållit namnen när de har flyttat. Stars, ja, North Stars blev Stars och Flames behöll Flames. Annars har ju alla andra lag som har flyttat bytt namn i hockeyvärlden i alla fall, i NHL. Så att det diskuteras om det blir Stags var ett förslag, Pioneers var ett annat förslag. Och sen är det inte heller, alltså det är ju inte klart 100% på något sätt, men diskussionen är ju om det blir Salt Lake City som får ett lag eller om det blir delstaten Utah som får ett lag och så vidare och så vidare. Det kommer vi få reda på om det här blir av. 95% tror jag att jag hörde någon av de här mest initierade sa att det var klart. Eftersom att man inte vill säga 100% för någonting egentligen först det faktiskt är Batman som annonserar. Det har de ju inte gjort. Arizona har ju gått ut och kommenterat att vi kan inte i dagsläget kommentera någonting, vilket är så nära en att ja, fast inte ja. För hade det inte varit någonting, då hade de åkt ut och sagt det här finns det inga grunder i. För det finns ju ingen anledning för Arizona att låta sina fans eller sina spelare sväva i ovisshet. De har sagt till spelarna och personalen att det är en väldigt stor möjlighet att det här kommer ske. Så, så
att... Och att de skulle få möjlighet att få åka till Utah för att titta, om jag förstår det rätt.
Just det.
Och sen läste jag att de kommer få liksom ersätta spelarna för att de ska behöva betala för flyttar och lite sådana saker. Och på tal om betalning så kommer ju nuvarande ägaren som heter Murnilo, jag vet inte vad han heter riktigt. Han köpte väl Arizona för 5 år sedan för 300 miljoner. Han verkar få $1 miljard.
Oj!
Och det betalas av NHL som sen säljer vidare klubben till den här stenrike Smith. Som
vadå, mellanhand?
Ja, yep. Och så säljer de den för 1,2 miljarder. Till honom. Och de här 200 miljonerna ska då delas ut till ägarna. För ägarna av resten av klubbarna behöver ju få lite pengar också.
Ja, okay.
Så att han på 5 år genom att ha glömt bort att betala räkningar, blir utkastad ur arenor och skämt ut NHL, så tjänar han $700 miljoner.
Jesus fuck.
Det är ganska nice. Snyggt. Och kommer, om jag har förstått, få en klausul som säger att om han kan fixa en NHL-arena i Arizona inom 5 år, så kommer han kunna få expandera med en ny klubb till Arizona. Det är underbart. Ja. Jag skulle också vilja haft $300 miljoner och glömt att betala räkningen i 5 år och tjäna $700 miljoner.
Fy fan vad han får äta kakan och ha hela påsen gifflar kvar.
Ja.
Ja. Han, de, det senaste innan det här breakade var ju att de hade skulle i slutet av juni lägga ett bud på ett område i närheten av Scottsdale i Arizona, där de då ska bygga alltså allt. Det finns inga vägar, det finns ingen vatten och avlopp, det finns ingenting. Och där ska de bygga liksom ett nytt område med inklusive då en hockeyarena för det här nya laget och sådär. Så det är ju en, det är ju en fastighetsspekulant, eller vad man ska säga, som byggare, exploatör, heter det inte. Fan vad jag säger ord som låter negativa. Det kanske är för att jag har en bild av honom som att inte är världens mest smickrande. Men i alla fall, och det är ju i samband med det som de vissa Arizona-fans fortfarande har lite hopp om att de kommer att ha ett hockeylag inom 2020, på 20-talet om man säger så, och inte om 15 år. Sådär. Så att, men det är ju fortfarande så att han har inte ens köpt marken än. Så att,
Nej. Och
det...
Scottsdale som låg bredvid sa, ni kan ju glömma er att koppla in vatten och avlopp till oss som är nära, utan det får ni dra från Phoenix istället. De
Ja.
bor, det är ju öken och de vill inte bli av med. Ja.
Det som hände var ju att Scottsdales borgmästare gick ut och sa att det här är viktigt att de inte tar vatten från oss. Och då hade de sagt, fast det hade vi aldrig tänkt att göra. Och han bara, aha, på locka politiska poäng och så vidare och så vidare. Men två saker som är intressanta tycker jag. Det ena är att traditionen med att en down-spelare som gör debut för ett lag, så flyttar laget sen, håller i sig. Eftersom att det var exakt det som hände med pappa Down, tjejen alltså. Han draftades ju av Winnipeg och sen blev han flyttad efter sin rookiesäsong till Arizona. Och nu Josh Down blev draftad av Arizona och efter sin rookie, eller första matcher, så flyttar klubben. Så att det blir farligt om de draftar flera Down-spelare till det här laget, för då kommer de definitivt att flytta en gång till.
De får hoppas att den unge herr Doan tar lång tid på sig innan han ynglar sig, så att det liksom tar lite tag innan klubben ska flytta in
Ja,
också.
men han är väl 24 nu, vad är han? 20...
Ja,
Ja.
någonting. Nej, men
Ja.
kul om vi får en stabil ägare. Han verkar ha djupa fickor och Utah verkar gilla att ta hand om sina sportlag. De har ju, jag tänker framförallt på basket, Utah Jazz, som där
Just det.
de har väl sålt ut typ så här 120 matcher i rad, även fast de är helt odugliga i NBA nu. Nej, det kan ju bli spännande.
Ja, och det är ju de ligger ju på exakt samma breddgrad tror jag. Eller längd, vänta, vad är det? Latitud, longitud. Samma. I nordlig, sydlig riktning, så
Ja.
vill säga östlig, ja, whatever.
Nord syd hockey.
Det vill säga, de är inte mer Pacific än vad Arizona är, Salt Lake, eller mindre. Utan så. Däremot så har jag hört det snackas om att blir det Salt Lake så kommer Colorado att flytta av någon jävla anledning till Pacific och Salt Lake kommer att vara i Central. Jag förstår inte riktigt varför, för Colorado ligger mer centralt än vad Salt Lake, så att vi får väl se vad som händer där. Men,
Det behöver man väl inte mecka med.
nej, det
Det
tycker
är
jag inte.
omöjligt.
Bara ersätt rakt upp och ner. Kul med, eller ja, som sagt, kul att Arizona blir, verkar få något slags avslut i alla fall. Vi kan ju glädjas då åt koppling till Colorado då, att Denver slog ut Boston College i Frozen Four-finalen nu. Det amerikanska college-systemets slutspel. Och
Med
vann.
bröderna Bojum i backuppsättningen hos Denver. Och en fantastisk, jag vill säga Matt Davis. Om det är någon som vill säga att han heter Mark Davis så kommer jag inte säga emot. Men i målet som höll nollan i finalen.
Ja.
De vann med 2-0 och han var spektakulärt bra.
Ja, och är odraftad.
Bara en
Vilket
sån
gör
sak.
att, ja, han kommer få NHL-kontrakt skulle jag tro.
Högerplockare dessutom.
Wow.
Det är kul. Men man ska ju veta då, alltså, i Boston så spelar ju alltså Will Smith, Perreault och Ryan Leonard. Så det är ju liksom, det var ju inget skitlag. Finalen är ofta jävligt rolig i den här Frozen Four. Liksom, det är bra hockey. Och det är inga småspelare, utan det är ju...
Ja. Var inte Kattegott i
Jajamän,
Boston College också?
stämmer.
Och han sa att de kommer gråta i motståndarlaget. Och de grät ju av lycka.
Ja.
Ja.
Och han firade med att dagen efter skriva NHL-kontrakt.
Yes.
Och förväntas joina Anaheim vilken dag som helst.
Ja. Vi kommer prata lite mer om college-spelare som har passat på att skriva kontrakt med sina NHL-klubbar senare i avsnittet. En gammal, höll jag på att säga, gammal spelare, nej, men en gammal första draftsnubbe. Vad säger jag för något? Ja, ni fattar vad jag menar.
Ett gammalt första val. Ja.
Ett gammalt första val, tack så mycket. Juraj Slavkovski gjorde sitt första hattrick när Montreal kanske sänkte Flyers, eller kanske. 9-3 vann de i alla fall. Det kan de ju inte ha varit jätteglada för i Philadelphia. Men kul för Slavkovski, för han har ju ändå, han hade ju ändå en vad heter det, ja, den årskullen av spelare har ju inte kanske riktigt rosat marknaden supermycket än. Men det verkar ju som att just Arizonas Logan Cooley blev den spelaren man skulle ha plockat först i den draften nu då.
Ja, jag läste, vi ska inte ta bort vad heter det? Strålkastarljuset från Slavkovski i det här. Men jag vill bara nämna att jag läste att Shane Wright fortfarande spelar juniorhockey.
Ja.
Och nu har han spelat några AHL-matcher också.
Han har kom upp och han fick spela Coachella. Han spelade Coachella hela den här säsongen.
Ja.
Firebirds. Ja. Men, och sen så gjorde han ju 3 matcher i Seattle. Några fler tror jag den här säsongen. Precis i slutet av säsongen. Så att...
På tal om folk som inte har utvecklats till det man trodde.
Nej.
Det är inte för sent. Man är, vad är de, 21? 22?
20. 20 är de väl?
Ja, för det var året innan. Det var ju 2 år sedan. De,
var det 22?
Ja. Ja, vi kan ju bara snabbnämna att Ovi gör sin 18:e 30 plus målsäsong. Det vill säga alla år utom covid-säsongen. Så har han gjort minst 30 baljer. Och de första, ja, säga 10 av dem 18 åren så gjorde man ju inte 30 baljer hur som helst i NHL. Så att det är ju imponerande.
Nej, de första 10 åren så gjorde väl han 40 baljer dessutom.
Ja, precis. Så att, är kul. Och även Patrick Kane, inte riktigt lika imponerad, men han gjorde 16:e raka 20 plus målsäsongen då i år. Vilket är imponerande med tanke på att han inte har spelat mer än hälften av matcherna typ. På grund av skada och sådär. Även han missade att nå 20-strecket under covid-säsongen som var förkortad, men imponerande. Och sen så vill jag också bara nämna, för vi har ju pratat om en del bra lirare i Tampa under senaste Point och förstås Kucherov, men att Steven Stamkos har gjort snart 40 baljer i år är ju någonting som man nästan har glömt bort, eller glömt bort, men nästan har liksom missat, tycker jag, det är fascinerande.
Ja, men det är helt galet, och någonstans så här är det väl också lite för att man förväntar sig det av honom. Men han spelar ju också sista året på sitt kontrakt.
Ja. 39 baljor.
Ja, snart kommer man ju signa minimikontrakt i Toronto, eller hur?
Yes.
För det är det som förväntas av media i Kanada.
Det är korrekt.
Ja, det var ju lite, det har ju muttrats lite i Chicago-led att man ville ha Stamkos ett par år tillsammans med Bedard bara för att det vore roligt så där. Men nu är det ju så att Frank Nacer skrev ju kontrakt och han har ju nummer 91, så att då kan inte
nej, och de kan ju inte ha 3 stycken högerfattade.
Det nej, det går inte, det går inte, det går inte. Austin Matthews på väg mot 70 baljer. 69:e var senast mot New Jersey. Hur kändes det, Björn?
Det kändes skönt att han inte gjorde nummer 70 mot New Jersey.
Jag trodde 69 var mot Detroit.
Ja, 69 var mot Detroit. Han gjorde 3 mål på 2 matcher mot Devils. Han gjorde 66, 67, 68.
Och så var 69 det, så var det.
Ja. Så att jag var ju sjukt nöjd av att han inte gjorde 2 hattricks i matcherna mot Devils.
Ja, ja, det är imponerande att han... dels att han är på väg mot 70 baljer, vilket var länge sedan han gjorde så många mål på en säsong. Men att han kommer slå Mats Sundins målrekord i Toronto nästa säsong. Och han kommer att ha spelat 300 matcher mindre än Sundin då. Det är bananer.
Om jag inte läste fel så förstod jag det som att det är en övervägande med, ja, det är klart att det är övervägande med, det är för alla spelare som är mål, men i 5 mot 5. Men den mängden han gör i 5 mot 5. Och det hans lagkamrater pratar så mycket om i att han aldrig fuskar i defensiven. Att han alltid backcheckar. Att han alltid står rätt. Att han alltid gör rätt åt liksom båda hållen. Är ju otroligt imponerande att hålla den nivån och fortfarande liksom inte ligga bara och fiska på offensiv
Ja.
blå liksom.
Ja, det är 18 av de här, 69 är i powerplay. Så 51 baljer
Ja.
i 5 mot 5. Det är ju ganska
Det är helt
fascinerande.
sjukt. Det är helt okej. Helt okej.
Ja. Jag tänkte även nämna Quinn Hughes som gjorde ett så kallat assist-hattrick mot Arizona, det vill säga tre assar. Och det är alltså Ray Bourque för 30 år sedan som gjorde, han gjorde det för 9:e gången den här säsongen. Och då är Ray Bourque senast. Så vi är på Ray Bourque-nivå nu, bara så att, om ni håller koll på vad Quinn Hughes håller på med. Är helt galet. Och det är bara Ray och Bobby Orr som har gjort så många ass alltså vid mer än ett tillfälle under säsongen, 9 gånger då. Det
Helt
är helt
vansinnigt.
galet alltså. Och sen är det ju fascinerande att han också är över 90-gränsen i poäng den här säsongen. Går inte att... Nej, mycket, mycket imponerad av Quinn Hughes. Och att han dessutom är... Han är ju inte värdelös defensivt heller, liksom. Så att... Nej. Jag har en fråga till er två gällande att Svechnikov slängde in sin andra Michigan och tredje Michigan för säsongen, tror jag det är. Och jag undrar, är det här någonting som man måste börja fundera på som målvakt och hålla koll på? Swayman sa att han aldrig ville släppa in en Michigan och att han hade verkligen stålsatt sig för att göra det. Och så blev han förbannad för att han släppte in den. Är det någonting man, är det liksom en viable måltaktik det här? Precis som mellan benen upp i krysset målet har blivit en grej som händer mer ofta. Eller är det här bara, är det fortfarande spektakulärt?
Alltså det är ju spektakulärt, men det är ju en viable teknik. Har man teknik att man kan göra det här, så varför inte? Det är ju inte direkt. Och det är väl om de skulle börja säga att ja, det är farligt för målvakten att man kan peta in klubbspetsen i ögonen på dem. Men man får ju ha klubban upp till ramen och gör
Ja.
man det över så då missar man ju mål. Så att,
Ja.
folk kommer ju hålla sig inom ytan. Så att, jag tycker att det är en viable teknik, utan det är mer hur det är backar och sånt som ska titta, hur ska man försvara sig? Jag kommer ju mer från innebandy där de så kallade Zorro-finterna är ganska uppenbara, men i hockey får man ju slå på klubban, så det är väl bara att slå av. Det kommer ju kosta några $100 när folk kommer och slashar av klubban när den flyger upp dit liksom.
Ja.
Men målvakterna måste börja tänka på hur man försvarar det här.
Nej, men det tycker jag också. Vi har ju pratat om Datsyuk och liknande spelare som där det inte bara är flashigt utan att man gör det med en avsikt.
Ja.
Så att det inte bara är för att showa liksom. Och det skulle jag säga, det är ju verkligen en Michigan. Det är ju så här, okej, okay, det här är det bästa alternativet för att göra mål nu.
Ja.
Ja, då tycker
Och
jag inte det finns några frågor på det.
anledningen till att det är bästa taktiken att göra mål är ju för att målvakterna går ner på knä och skyddar isen ur slaviskt eftersom alla målvakter är tränade att göra det. Hade det sett ut som målvakterna på 80-talet, då hade man försökt göra en Michigan så hade man träffat dem rätt
Pungen.
rätt i bröstet. För att de hade nämligen stått upp och täckt kanten. Så vad som händer är väl att målvakterna får, gör man tillräckligt med sådana här, då kommer man få lov att byta teknik när man försvarar. När det börjar komma in 30 Michigans per år, då kommer målvakterna byta sin teknik för att skydda sig mot det här. Eller så blir de ännu längre så att alla ser ut som han Fedotov, så att axlarna slår i ribban när de står på knä.
Eller så har de istället för knopp på klubban så har de en lika bred spatel som
Ja,
ner till.
fint. Det är bara som ett en enda stort cricketträ hela alltihopa. Det är perfekt. Men det finns ju andra tekniker som jag har sett flera gånger i år som jag gillar att folk börjar pröva med. Bedard bland annat, men även framförallt Kucherov och Matthews är sådana som lägger med flit skjuter, vad heter det, alltså från ganska snäv vinkel skjuter målvakten i huvudet och försöker valla in via mask och sådana saker. Det är fascinerande att se om det också är en sån grej som är. Det känns lite som att det har varit lite. Man ska inte sikta på målvakten. Alltså framförallt inte skjuta honom i huvudet. Att det har varit en grej. Men att är det ett sätt att göra mål på så.
Fråga bröderna Hall
Ja.
om de sköt mot huvudet.
Ja, jo, det är
Nej, och
sant.
det handlar ju också om att målvakterna går ner väldigt tidigt. Och då
Ja.
täcker de ju hela isen där nere. Men att man kan valla in den via huvudet och ja.
Ja.
Man får göra det tills de byter teknik, målvakterna,
Så
tänker
är
jag.
det. Ja. Ja, vi kan väl nämna Lucas Raymonds hattrick mot Penguins. Riktigt läckert. Och även Austin Matthews hattrick. Nej, vad säger jag? Nate McKinnons hattrick mot... nu tappar jag bort vilka det var han gjorde mot. Men det var ju helt magiskt. Såg ni det målet? De tre han gjorde, McKinnon.
När han bara bestämmer sig för att
Ja.
han ska göra mål.
Han...
Åker ifrån hela motståndarlaget. Ja.
Ja. Det var så här,
Det är
nu...
numera det vi kallar att göra en Nathan MacKinnon.
Ja.
Exakt. Ja.
Nu gör jag mål, hörni. Bara så ni vet det. Och så bara trampa och trampa och trampa tills
Ni kan
man...
åka och byta om ni vill.
Ja. Också att Crosby, tyvärr då, för Detroits sida, gjorde sin 1000:e assist mot Detroit.
Japp.
Vad tror du om dina chanser att få se slutspelshockey med ditt favoritlag, Henrik Kavryd?
Nej, det är ännu värre att tippa nu med liksom än det var förra veckan.
Ja.
Nu är det två matcher mot Montreal kvar.
Ja.
Jag är jättebesviken på att vi förlorade mot Washington och att vi... Grejen är den att jag är jättebesviken på att vi inte fick poäng utifrån att... För tittar man på matchen så var det så här, det var rättvist och vi spelade bra. Och det var liksom inte något, det fanns liksom inte så att man sa att det var, fy fan vad ni borde ha vunnit med 4-1, för det borde de inte ha gjort. Men att i de två matcherna som vi verkligen hade kunnat säkra det var liksom i Washington och Pittsburgh så tar de en poäng. Men spelar man bra mot Washington och förlorar, eller mot vilket lag som helst och förlorar, så är det så. Tyvärr så var det mot ett lag som man tävlar med om wildcard-platsen. Och sen så hämtade de ju faktiskt upp ett underläge mot Pittsburgh. Så att den poängen hade ju kunnat vara 0 poäng också. Så att nej, det enda man kan göra nu, det här borde ha varit avgjort för 10-12 matcher sedan, för de borde liksom inte haft den här jävla dippen som de hade. Men vinn de två sista matcherna och sen är det bara det som que sera,
Ja, absolut. Det är ju fascinerande att Tampa har säkrat sin wildcard-plats redan. För att det är bara metroplatser kvar, höll jag på att säga.
Med 10 poängs marginal och med
Ja.
liksom, tittar man på hur de gick i början på
Ja.
säsongen eller första halvan till och med, så
Ja.
var det så här, okej, det här blir ingen slutspel.
Ja,
Nej.
men för, vad var det, 10-12 matcher sedan, då låg ju Tampa på samma poäng som de här lagen. Och
Ja.
Tampa var så här, ja, man ska säkra slutplats, då växlar de upp. Medan
Ja.
de andra lagen var så här, vi ska försöka vara mindre dåliga än de andra, men fortfarande riktigt, riktigt dåliga. Så att, ja. Nej.
Jag satt efter poängen mot Pittsburgh så tänkte jag så här, okej, nu är det slut. Och så började jag scouta Carter Yakemchuk och lite andra som jag tänkte så här, någonstans runt plats 15 kanske.
Ja. Det är
Men
också,
ja.
det är ju talande att Tampa nu har signat Dylan Dook. Alltså en av de spelarna som spelade Frozen Four för att plocka upp honom. Nu är de ju klara, så nu kan de ju börja plocka upp lite college-lirare som kan få jobba lite sista två matcherna liksom. Så att antingen om man är som Chicago som har varit borta sedan hur länge som helst, eller när man precis har säkrat sin slutspelsplats, då kan man roa sig med lite ungdomar, höll jag på att säga. Just nu ser det ju faktiskt väldigt, alltså det är ju fortfarande fyra lag som slåss om det, fem lag som slåss om det, om sista platsen. Islanders har ju fördel när vi spelar in att de ligger 3 poäng före, så det känns ju som att Islanders är ganska klara. De ska torska
Och de
två.
möter dessutom Devils, vilket är två ganska säkra poäng, skulle jag sammanfatta det som.
Ja.
Så att,
Man
ja.
vet aldrig. Kan ni inte bara göra ett jobb
Ja.
någon gång under den här
Inte
säsongen?
den här säsongen.
Nej.
Nästa kanske. Ja, de
Men hur
har
var
ju...
det? Jack Hughes har... Det
Han...
kanske kommer senare i avsnittet
Nej, det
också,
kan vi
men...
säga nu. Han...
Ja, han opererade ju axeln när det var... innan de blev matematiskt eliminerade, men de var i praktiken eliminerade innan Toronto. Och den har ju varit paj sen i januari, tror jag. Han har ju inte tekat sen dess.
Ja.
Så att, men Devils fortsätter att spela spelare som är lite halvtrasiga. Om ni kanske kommer ihåg, Mackenzie Blackwood gick ju ut och klagade på hur han behandlades med sin hälskada innan.
Just det.
Så att, det fortsätter lite så. Och jag tror att det var Jack Hughes som säkert sa själv att han ville spela igenom det. Men det är väl bra om han opererar sig. Kan vi hoppas att han, det är ju svårt att lägga på sig 10 kilo muskler, vilket han behöver under sommaren om han ska gå med armen i mitella eller någon sån här
Ja.
sak. Men...
Ja, nej, men det var, jag såg något uttalande om att han hade pratat med familjen. Och då undrar jag, är det Quinn och Luke han har pratat med då? Eller vilken del av familjen har fått uttala sig?
Är inte hans släkt långväga med Tom Fitzgerald, så han har väl pratat med familjen. Det är alltså La Familia,
Ja, jag förstår.
GM. Så var det på Lewis tid i alla fall. Ja,
Ja,
exakt. Ja.
exakt. Apropå Louis så måste vi prata om att Louis Domingue faktiskt gjorde mål i AHL för Hartford Wolfpack och dessutom med det målet säkrade Wolfpacks slutspelsplats i Calder Cup. Det är fan värt applåder måste jag säga. Ja, det är inte ofta målvakt gör mål och det är inte ofta de får göra en season winning goal.
Men det känns som att vi har pratat om mycket målvakter den här säsongen som har gjort mål.
Ja, det var ganska mycket i
Det
början av
måste ju
säsongen.
vara fjärde.
Något
Ja,
sånt.
det är någonting åt det hållet. Ja.
Ja, imponerande. Kul för Louis Domingue i alla fall. Och sen så vill jag faktiskt nämna att Sharangovic gjorde sitt 59:e poäng för Flames och då slog rekordet för belarusiska spelare, det som hette Vitryssland när vi inte var små, för då hette det Sovjet, men när vi var mellanstora så hette det Vitryssland. Imponerande ändå att han har etablerat sig så pass bra i Calgary och verkligen har blivit en vad ska man säga, något att lita på för Flames.
Ja, han fick ju självförtroende. Alltså de satte in han i en roll så att han kunde lyckas, och han visar att han är riktigt bra. Han har ju alltid haft ett grymt bra skott, får man säga. Han hade ju en bra säsong när Jack Hughes slog igenom på riktigt, kan man väl säga. Men förra säsongen så fick han ju inget utrymme i Devils, utan han hamnade ju på Ruffs svarta lista, och då blev han ju tradad. Men
Just
kul för honom, och välförtjänt, får man
det. Det är
säga.
så roligt, för där vid traden så kom jag ihåg att vi bad dig beskriva liksom vem Sharangovic är som spelare,
Ja.
för att vi inte kunde så mycket. Och sen du pratade om hans skott, och framförallt hans handledsskott,
Ja.
så har jag tittat mer på, så här, zoomat in lite på honom, på lite highlights och sådär. Och han har sån jävla release.
Otroligt snabbt.
Hans problem har ju varit att han inte har fått utrymme ibland, men
Nej.
uppenbarligen så har han ju skaffat sig utrymmet nu, eller är mer rutinerad. Så att, nej, han kan skjuta en dragare, kan man ju sammanfatta det som. Så
Och
att,
sen,
ja.
ja, så, och sen så vill jag ju säga att Kuzmenko då, som jag sa, hade haft en bra säsong innan han blev tradad till Calgary och sen kollade jag siffrorna och sa att det har han inte alls det. Han har haft en dålig säsong i Vancouver efter en ganska bra första säsong i Vancouver. Han har ju nu alltså kommit tillbaka till den formen. Han har ju 24 poäng på 27 matcher i Calgary. Vilket är alltså nästan en poäng per match mot nästan en poäng varannan match som han gjorde i Vancouver. Så att där har de ju någonting. Kuzmenko, och han är ju inte ung, han är ju typ 28 tror jag, någonting sånt. Så att det är ju kul ändå att ha en, vad ska man säga, medeldistansare att bygga på i Calgary.
Nej, men honom fick de ju också så här, som någon sorts, jag vet inte, grillkrydda på moset bara.
För att täcka upp cap-hitten
Ja,
vid den andra
men de
traden
gav
liksom.
ju bort honom liksom.
Ja.
Ja.
Ja, men så är det
Så att,
kul.
nej, Calgary håller ju på att bygga om lite nu, men det är ändå kul att de spelarna de får in för sina, att det ändå händer något där. Kan jag hoppas att de kan ha en liten dipp och komma tillbaka igen.
Ja. Och sen vill jag nämna att Vancouver då svepte Edmonton i grundserien. 3-1 sista matchen och 21-7 målskillnad. Edmonton och Vancouver kommer inte mötas förrän i konferenssemi som tidigast. Det vill säga andra omgången. Och Edmonton får vi bara hoppas på att Los Angeles eller Vegas gör sitt med Vancouver i första rundan, för annars så känns det ju som att Vancouver har the edge. Vad tror ni på en
Slutspel
matchserie?
är slutspel. Ja.
Ja.
Det är en helt annan katt att skinna.
Ja. Men det är roligt att
Du får inte ta för stora växlar över. Nej, nu sitter vi ju bittra i den här soffan. Nej, men jag håller med. Det är en annan skillnad. Jag tror de vann de inte första matchen med 8-4 eller något sånt där
8-1.
galet. 8-1 var det i premiären
Just
eller
det.
något där. Så att, ja. Nej. Edmonton har mycket att bevisa i ett slutspel, medan även om Vancouver har tagit mycket poäng så känns det som att de har ju allt att vinna i ett slutspel.
Ja.
Men Demko, han är väl inte tillbaka från sin skada?
Nej.
Så att
Nej.
det är
Fast han
ju,
har
jag
börjat
tror.
träna, tror jag. Han har börjat gå på is i alla fall.
Och då behöver vi inte liksom ha bråttom med honom heller.
Nej.
Nej.
Och Vegas vet vi att de har ju Mark Stone som bara spelar slutspel. Så att de kan ju bli tuffa och
Ja.
köra om de får dem, om Vancouver får dem i en första runda. Det är ju inte direkt optimalt att möta dem.
Nej, och
Nej.
de clinchade väl också slutspelsplats
Ja,
nu
exakt.
i dagarna.
Yes. Precis, det är klart vilka 8 lag det blir på västsidan. Sen inbördes ordning är mer eller mindre klart. Men det finns några platser som kan flytta runt sig. Vegas och Los Angeles kan ju byta plats, för där är det bara en poäng som skiljer. Nashville på wildcard plats nummer 1 just nu kan ju också bli teoretiskt sett omsprungen av faktiskt både Vegas och Kings, lite beroende på. Det som är skönt för Nashville, det är ju att Vegas näst sista match är mot Chicago och Los Angeles näst sista match är, eller sista match är mot Chicago. Så att Nashville kommer ju garanterat inte, de kommer få sista platsen där, för både Vegas och Los Angeles kommer gå om. Eller gå om, kommer hålla dem bakom sig. Men där tycker jag är fascinerande, för Dallas clinchade ju West. Eller i alla fall. Nej, Vancouver kan komma ikapp dem på samma poäng, men de tror att de har lite bättre målskillnad. Ja. Men Dallas då clinchade i alla fall sin division nu. Och som det ser ut nu, det kommer bli Winnipeg mot Colorado i ena. Det är bara en fråga om vem som får hemmamatch. Och sen så ser det ju just nu ut som att det blir Vancouver då som tar Pacific. Och ja, det är lite, där är det lite öppnare. Vi får se när veckan är slut hur själva slutspelet blir.
Shit, vilken rolig matchserie med Colorado och Winnipeg. Nu
Ja.
ska vi inte gå händelserna i förväg här,
Ja.
men det kommer ju att vara, jävlar, det kommer smälla i såväl målprotokoll som sarg.
Ja,
Och
alltså nu är ju Winnipeg det laget som har släppt in minst mål av alla, ser ut som, den här säsongen. Men de står ju mot Colorado 4 matcher, så ja.
Jag hoppas på en framgångssaga i Winnipeg, får man ju säga. Jag skulle vilja säga att de kommer en liten bit i slutspelet.
Jag
Ja, det
håller
skulle vara
med.
kul. Ja.
Håller absolut med. Vore roligt att få se dem gå i alla fall. Ja, gärna till konferensfinal. Så får se. Jag måste ju säga att jag är lite förvånad över att Kings ändå är så pass klart med. Jag trodde att de skulle ha svårare den här säsongen. Men ja, kul, kul.
De spelar ju Lasse Falk hockey, det var ju klart det går bra då.
Någon gång ska vi gå igenom Lasse Falk-hockeyn lite mer.
1-3-1 för er unga lyssnare, ni som inte följde hockeyn på början av 90-talet i svenska elitserien.
Ja. Men vi kan ju stanna lite i Kalifornien och säga hej då till Jakob Silfverberg som lämnar NHL självmant för att spela sina sista två, kanske sista två eller fler, vet jag inte, men i alla fall 2 år i Brynäs, laget han lämnade för NHL-spel en gång i tiden. Silfverberg blev ju tradad till Anaheim ganska tidigt och har gjort över 700, 770 matcher, tror jag, 771 matcher eller något sånt här i Anaheim. Och på sista hemmamatchen då så fick han en fin, fin hyllning av alla och blev omkramad av Markström i Calgary och så här. Det var lite fint.
Min känsla av Silfverbergs karriär var ju att han var riktigt bra ett tag, så fick han ganska många hjärnskakningar tycker jag, som liksom hämmade han lite.
Ja.
Så att även om han har gjort det jättebra och gjort mycket poäng, så hade han nog kunnat göra ännu mer om han haft lite mer tur i närkamperna, får man säga.
Ja.
Men det är riktigt bra. Och nu är det här en NHL-podd, men shout-out till min granne som är brutal djurgårdare som nu möter Brynäs i
Just det.
kampen om att komma upp i elitserien.
Just det.
Och
jag som, jag som AIK-are håller faktiskt på Djurgården i den här matchserien, för jag tycker att det borde finnas ett Stockholmslag i elitserien.
Sådär ja.
Ja.
Så nu kan jag ju skämmas för alla som följer elitserien, och det visar väl min inställning till svensk hockey kanske. Men det,
Man kan väl börja med att säga att det heter inte elitserien längre.
nej, det, på min tid när Lasse Falk ställde upp taktiken, då hette den elitserien.
När jag var ung.
Ja.
Då hette det till och med Allsvenskan, tror jag. Nej, jag vet inte när de bytte namn till elitserien. Det var länge sedan i alla fall.
Det var när senast Henriks lag var uppe och spelade.
Ja. där
Ja.
uppe. Stämmer. Ja.
Vi
85.
bara vill bara notera att Silfverberg faktiskt ligger på en del listor i Anaheim. Han är femma i antalet spelade matcher. Det tycker jag är imponerande. Det är bara Cam
Ja, det är.
Fowlers aktiv spelare som har spelat mer. Han är trea i flest mål i numerärt underläge, delat med Samuel Paulsson, en annan legend i Anaheim. Och sen att han är sjua i den totala poängligan, det var jag lite fascinerad av faktiskt. Nu är det inte med några enorma poäng, och det säger väl mer om Anaheims att de inte haft några supermålskyttar förutom Temu i det där laget. Men ändå, det är ändå imponerande, tycker jag.
Oh ja.
Jakob Silfverberg, hej då till NHL. Vi ska se några som kommer stanna kvar ett tag till. Noah Hanifin fick 8 år av Vegas, gånger 7,35, och inte en jävla movement i den kontraktet. Sista 3 åren tror jag han har en modifierad no trade, men de första
Så.
5 är han helt no trade clause på.
Sådär, ja.
Så han stannar i Vegas, vare sig de vill det eller inte.
Ja, och det som är spännande med det är ju att Vegas har ju inget löneutrymme och ganska många spelare de ska signa, vilket betyder att för mig så betyder det att GM säger till dem, vill ni vara kvar så ska ni prestera ett slutspel, annars så tradear jag. Alltså
Ja.
de andra killarna som har ett vettigt, som har lite cap hit.
Ja.
William Karlsson till Detroit kanske?
Varför inte?
Mm.
Varför inte? Ja, han är ju typ gamlingen i det där laget, så att säga. Nej, men han är ju 31, så att det är väl bara att skicka. Vegas har tredje sämst cap space just nu, efter Toronto och Tampa. Så att det är ganska imponerande att de ändå trycker in en 7 miljoners förlängning på Hanifin där.
Jag tror att det blir en spännande sommar i Vegas.
Ja.
Det kommer hända grejer.
Ja. Alec Martinez kommer ju inte få förlängt. Där ryker det 5 miljoner. Och Jonathan Marchessault så inte heller, tror jag. Det är 5 miljoner där.
Det
Så
är jag
det...
helt övertygad om att han får.
Tror
Ja, han
du?
gjorde väl 40
Ja.
baljor i år, va?
Ja.
Jag tror att de
Men
kommer att
hur
göra
ska de ha
18-5.
råd att behålla honom då?
Ja, precis.
Det här är Vegas. De löser det
Baby.
här. De löser det här.
Ja. Ja, men intressant. Lite fler. Det har ju faktiskt hänt lite med juniorerna. Det brukar göra det så här års. Macklin Celebrini vann Hobey Baker Award. Yngsta på väldigt länge att vinna. Han är bara 17 bast. Och Frank Naser, som jag gillar, som att han spelar för Chicago, gjorde mål på sin första skott i sin första match för Chicago. Han vann också sin första tekning mot Jordan Staal av
Så där
alla.
ja.
Han vann för övrigt, jag tror att han vann 3 av 5 tekningar mot Staal. Det gillar vi, eftersom att Jordan Staal hatar homosexuella. Och jag
Just
hatar
det.
människor som hatar homosexuella. Nej, det gör jag inte.
Ja.
Jo, kanske. Hur som helst, jag
Det är
gillar
mycket
inte.
hat i den här podden.
Ja,
Ja,
absolut.
verkligen.
Jag vill ju att Carolina ska vinna, för det är så många sköna lirare som inte har fått vinna där. Men Jordan Staal spelar också där, så att det ligger dem i fatet för min del. Skitsamma. Jag vill bara säga att det var kul med Frank Naser, var att han... Det kändes som att han tyckte att det var självklart att han skulle spela NHL när han spelade, och han gjorde det på ett bra sätt. Och han fick lira med Joey Anderson och Jason Dickinson i någon slags tredje kedja, och tyckte inte att det var något problem alls. Och jag gillade det, och han gjorde mål och han tog för sig och sådär. Men så att jag tror att han kommer spela NHL nästa år direkt. Jag tror inte att han kommer liksom på någon tidig AHL, om han inte skadar sig eller någonting sånt. Eller mot all förmodan att Chicago faktiskt skulle plocka något på free agent-marknaden. Men det finns inte 12 bättre forwards, eller 11 bättre forwards i Chicago än Frank Naser just nu. Så att, kul, tycker jag.
Vad roligt.
Ja. Och så vi pratar om Cutter, att han signade med Ducks. Ska bli kul att se om han får spela något de sista matcherna. Jag tror de har en match kvar, så att det... Ja.
Han lär ju spela den. Det är så det brukar fungera.
Ja. Ska vi
Det
se
verkar
här.
konstigt att signa annars.
Ja. Och sen så var det kul att lillebrorsan Florian Jack-Eye, alltså Abel Jack-Eyes lillebrorsa, fick sitt kontrakt med Montreal nu. Kul, hoppas han får några matcher. Och sen Jackson Blake, son till Jason Blake, signade med Carolina precis innan slutspel. Sen
Honom
vill
har vi
jag...
nämnt i något tidigare avsnitt för så här 2 år sedan.
Jackson Blake, ja.
Ja, jag tror att det var när vi gjorde en scout report på honom.
Yes.
så kan det ha varit.
Och
Eller så var det nepotismavsnittet.
ja, som vi har gjort några gånger, men ändå. Jag tycker det är roligt att Jackson Blake, det här sa jag säkert förra gången också, men jag skiter i det. Jackson Blake är ju son till Jason Blake. Jag tycker det är jätteroligt med folk som döper sina ungar till nästan samma sak som de själva. Det är roligt. Jag tycker om du får en till son, Henrik, så ska han heta Henry. Det vore roligt.
Ja,
Ja.
bra.
Nej, men han borde heta Jasonson Blake istället. Jasonson Blake. Det hade ju varit vackert.
Yes. Och sen så vet ni att vi nu har fått reda på vem man ska tanka för 2027, nämligen 14-åriga backen, eller då kommer han inte vara 14, men nu är han 14-åriga backen, Landon Dupont, som är 180 centimeter lång som 14-åring. Herre jävlar. Hur lång var du som 14-åring, Björn?
Ja, 1,93. Nej, jag har ingen aning.
Varför är du inte draftad?
För att jag kan inte åka skridskor.
Ja, det är därför. Nej.
Men han fick i alla fall exceptional status i CHL, vilket är inte jättevanligt att man får. Det är bara några få som har fått det. Han gjorde alltså 62 poäng på 30 matcher i det såna här U18-liga. Alltså U18-liga. Och han är 14.
Och han är målvakt.
Nej.
Jag skojar.
Det hade varit ännu bättre. Nej, men och sådär. Nej, imponerande att han, och mer tragiskt, apropå att vi är gamla, är att hans pappa är ett halvår äldre än mig. Så att, tjohej, nu är det kört.
Och var med i Tintinböckerna.
Ja, precis. Exakt. Dupont och Dupont. Vi har en grej kvar att prata om, och det är att det finns saker som heter tackling i den här sporten.
Det stämmer, än så länge.
Än så länge finns det det. Vi har en, jag har ett förslag. Det är när Steven Stamkos missar Albert Sjekaj, och tror jag det, och kör rakt in i Brandon Hagel. Och Michael Essermont tror att det är Sjekaj som har kört in i Hagel och ska slåss med honom. Och det var det ju inte. Det var roligt. Det var synd om Sjekaj i det här fallet, eftersom att han bara
För
blev
en gångs skull
påhoppad.
inte har gjort något.
Och jävlar vad förbannad han blev. Man såg verkligen på honom, han skrek på honom, och de slogs sen efteråt. Jag tror att Nick Dowd, tror jag, slogs med Essermont sen för att bara set the record straight. Men det som kommer vara veckans topp i propp, i alla fall enligt mig, det är ju Vancouvers gigantiska back, som för övrigt kallas för Chaotic Giraffe av, vad heter det, jag tror att det var han, eller var det Sadorov? Fuck it, nej, det var han.
Det var
Som
Tynemice.
Chaotic Giraffe av Canucks-fansen, som ja, fullständigt mosar Foegele i Help Me Guys i Edmonton, va? Nu fick jag
Ja.
totalt hjärnstopp
Det
i
är
hjärnan.
korrekt. Ja, det är
Yes.
nog han.
Warren. Yes.
Precis.
Ni kan berätta vad som händer i det här läget.
Ja, Warren får pucken. Och
Vänsterkant.
vänsterkant. Och de lägger in en screen. Så att man inte ska se det, Chaotic Giraffe. Så när han kommer över blå linjen så kommer en Tyler Myers och säger här var det stopp. Och då var det verkligen, verkligen stopp. Fogley, han studsar, fladdrar in i sargen.
Ja, det är så skönt med de här tacklingarna som där spelaren som tacklar liksom så här lutar sig
Ja.
framåt för att det liksom inte ens ska bara bli en tackling utan
Ja.
att det verkligen ska, han kommer inte en millimeter längre.
Nej. Det är så här, vi måste stoppa, det handlar inte om att stoppa puck, det handlar om att bara stanna någonting helt och stilla. Ja, nej, riktigt, riktigt vackert. Veckans topp i pop, Tyler Myers. Det trodde man inte för några säsonger sedan att han skulle vara igång. Det kändes som att han var på väg utför, men han har fått lite nytändning i Vancouver, skulle jag vilja påstå.
Jag håller med.
Ungefär som halva Vancouver, men det är en annan femma.
Han är redo för ett 4 år gånger 4 miljoner i Chicago.
Oh, I would love it. Nej, 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 nu kommer det. Ni trodde att jag hade glömt bort det, men
Ja, men.
Anton Bjurvall vet ju vem som ska ersätta i vem man ska plocka in från Free Agent, och det är ju Tanev. Det vill säga Chris Tanev.
Jag vill säga, vem av dem?
Ja, precis. Och det här är helt bananas. Och det är ingen shame i den här studion. Jag trodde att Chris Tanev och Brandon Tanev var samma snubbe. Och det här är helt galet. Alltså, hur jävla är jag dement? Har ni liksom pratat med min sambo om att jag borde få sitta på hem eller någonting sånt? För det här är ju helt... Hur kan man ha missat att två brorsor? Hur kan man ha trott att två brorsor är samma snubbe?
Anton, vi har pratat med dig om det här, men du kommer inte ihåg det.
Alltså, vi släpper ganska många grejer med dig, kan jag
Ja.
säga.
Ja, det här är helt sjukt. Men det är ju galet, för alla vet ju vem Brandon Tanner är. Det är ju han som är rolig på alla fotona.
Ja.
Och så tänkte jag att ja, men han spelar väl i Seattle? Kommer det sig att han hamnade i Dallas? Det var jättekonstigt. Så bara, nej, det är en helt annan Tanner-brorsa. Och vi lyssnar tillbaka på podden. Jag har ju säkert vid flera tillfällen kallat den ena för den andra och så vidare och så vidare. Så. Men det är alltså Dallas Tanev som jag vill ha till Chicago som en upplärare av Korsinski är min
Just.
tanke. Men får jag inte honom då kan jag ta Tyler Myers. Ja.
Storsint.
Ja, jag vet. Jag kollade på lite statistik. Apropå folk som blockar skott och sådana saker. För det är ju det den, ja, båda Tanevsarna blockar väl skott, men framförallt Dallas Tanev. Vet ni vem som har blockat flest skott och har flest takeaways den här ligan? Det är i år.
Det är inte Moritz Seider i alla fall.
Nej, han har blockat mycket skott, men inte lika mycket
Men
takeaways.
inte många takeaways.
Nej.
Vegard skulle jag gissa på.
Ja, det är en bra gissning. Jag kan säga så här, det är i väst och det är i central. Han går inte till slutspel.
Inte det slutspel.
Nej.
Jag ville säga Devon Taves nämligen.
Ja, han har många takeaways. Korrekt.
Jaha, mest skott och mest takeaways. Och inte
Blockade
till slut. Nej,
skott,
mest
ja.
block. Ja, då måste det vara en... Seth Jones? Nej.
Nej.
Han har inga takeaways
Då hade
överhuvudtaget.
det inte varit en lek. Då hade jag bara skrytit om det.
Ja,
Men man kan väl
nej.
säga så här att det är
Säg vilket lag?
det
St.
är i
Louis. Nej.
Blues.
Ja, då kan det vara Colton Pareko kanske?
Det är korrekt.
Ja.
Colton Pareko av alla lirare. Och det absolut roligaste var att jag såg honom. De mötte ju Chicago ja, alldeles nyligen. Och jag såg honom hantera Bedard några gånger och tänkte att jävlar, Colton Pareko, alltså hänger inte med längre. Det gör han tydligen. Så att once more with feeling. Det finns två Tanev-brorsor. Svårt att se att det kan bli bättre än så. Så att, vi säger väl som vanligt.
As the puck, stay on side.